diabetesvården kan förbättras efter ny studie.
Nu startar nätverk för synskadade egenföretagare.
Och i Norrland ska det ordnas kurs för anhöriga.
Välkommen till Radio SRF vecka 14. Hej Therese!
Hej Jocke!
Hur är läget?
Det är bara bra.
Vad bra.
Ja, hur mår du?
Jo, jag mår bra, tack.
Ja. Vi är lite sega för sig för det är tråkigt väder. Och sådär.
Ja, vad hände med våren? Var är den?
Jag vet inte.
Borta.
Och vad hände förra veckan?
Ja!
Med programmet.
Ja, det undrar
du. Det var också borta.
Ja, men vet du? Jag berättade ju här i programmet innan att jag hade ju så himla problem med det här med hur jag skulle lösa det här med ledarhunden och kvasten till Blåkulla.
Mm.
Och det, ja, det tog helt enkelt hela förra veckan att lösa det. Så att, ja,
det var så.
Jag hann inte riktigt med något annat.
Mm.
Men med mycket arbete och möda och stort besvär så, ja, vi kom iväg till slut.
Ja, men trevligt. Hur var resan då?
Lite skakig. Min ledarhund är inte riktigt bekväm med att hänga på det där sättet under en kvast, så att det varit lite skakigt och sådär.
Okay.
Men det gick ändå bra. Vi kom hem tryggt och säkert igen.
Mm. Ja, men spännande. Och mer får man inte veta egentligen.
Nej, resten är ju tyvärr sekretessbelagt.
Mm.
Annars då, du har precis lämnat ett nummer av perspektiv till tryck.
Mm. Ja, precis.
Vad kommer man kunna läsa för spännande i det?
Det kommer, nu är det ju ett tag sedan som vi la ihop det här numret och bestämde och planerade inför det. Men vi kommer ha tema arbetsliv på det. Eller det är det rättare sagt. Så det kommer vara flera då exempel på personer som utövar olika yrken. Och så lite guide om vad det finns för olika stöd som man kan söka och få. Bland annat från Arbetsförmedlingen och... Ja, men tanken är att den ska vara liksom lite peppande och inspirerande och så.
Låter jättespännande. När har man den i brevlådan?
12 april.
Det är i nästa vecka?
Ja.
Så man behöver inte vänta så himla länge heller?
Nej, precis.
Det är ju fantastiskt. Mm. Och man behöver inte heller vänta länge på dagens innehåll, för vi ger väl oss i kast med det på en gång, tycker jag.
Ja, lika bra. Diabetes är 5 olika sjukdomar, inte 2 som man tidigare har trott. Det visar en skånsk-finsk studie. Nu kan behandlingen bli mer effektiv när den kan skräddarsys för de olika formerna av diabetes. Det säger initiativtagaren till studien, endokrinologen Leif Grop. Han är professor vid Lunds universitet och vid universitetet i Helsingfors.
Vi hoppas ju att det här ska göra det möjligt att individualisera behandlingen. Därför att det har vi kallat tidigare typ 2 som ju utgjort 90% av all diabetes. Så det har ju varit som en höstack där det har funnits väldigt många olika kvaliteter på höet. Och nationella riktlinjer har ju ofta sagt att det här ska behandlas med läkemedel metformin, och om inte det räcker så lägger man till lite mer.
Som jag förstår det, tycker ni att dagens diagnostik med de här 2 huvudgrupperna inte är bra för att den leder till fel behandlingar?
Ja, den är ju så otroligt grov och förenklad. Och vi har ju fått mycket frågor, hur är vi verkligen säkra på att det här är olika former? Och då gjorde vi det att vi använde genetik och visade att det är genetiskt olika, de här grupperna. Och det är väl ett av det starkaste stödet, att det verkligen de har olika bakgrund.
Och i den nya indelningen i grupper motsvarar 1 dagens typ 1-diabetes, som kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper cellerna som producerar insulin. Ungefär var 10:e diabetiker har den formen. Den stora skillnaden är för den vanligare typ 2-diabetesen, som man vill dela upp i 4 grupper. Grupp 2 kallas svår insulinbristdiabetes, och var 5:e har den. Grupp 3 kallas svår insulinresistensdiabetes och drabbar ofta överviktiga. Grupp 4 är mild överviktsrelaterad diabetes hos vanligen unga. Och den 5:e gruppen som är störst, med 4 av 10 diabetiker, som kallas mild åldersrelaterad diabetes. Och som namnen säger är följdsjukdomarna flest och allvarligast i grupp 2 och 3.
Den här andra formen, som vi nu kallar då en lite spårare form av insulinbristdiabetes. Och den är ju intressant ur er synvinkel, att det är den grupp som har högsta risken att få diabetisk ögonsjukdom. Men problemet har ju varit idag att den kallas för typ 2 och du får den behandling med metformin. Det är klart att när HBC är det som är ett mått på hur bra sjukdomen är skött, om det är för högt, så försöker man intensifiera. Men man är hela tiden steg efter och inte kan förhindra. Det såg vi nu när vi tittar på värdena i gruppen. De har väldigt dålig metabolkontroll och helt underbehandlade. Här borde man kanske gå in med insulin också relativt tidigt.
Den mest feldiagnostiserade och därför mest felbehandlade är den tredje gruppen, berättar Leif Grop. Den som svårt insulinresistenta hamnar i. Och i den är njurskador vanligast, den följdsjukdom som kostar samhället mest. Ungefär 15% av alla diabetiker tillhör den gruppen.
Hittills har ju man trott att de främsta riskfaktorerna för diabetisk njursjukdom är att man har en dålig metabolkontroll, det vill säga högt blodsocker och att man har haft sjukdomen länge. Men här visar det sig ju att det inte alls så. De här har relativt bra blodsockernivå. Men de är extremt insulinresistenta. Och det här påverkan på njurarna börjar väldigt tidigt. Så här ska man inte sträva till att sänka blodsockret väldigt kraftigt utan förbättra insulinkänsligheten. Det kräver helt annat typ av behandling. Sen har vi två former som gör nästan lite mer än hälften. En fetmarelaterad, det är den här kluster 4 och åldersrelaterad kluster 5. Det är lindriga former. Vi progredierar nästan inte. Så att här är det snarast viktigt att den som har den så får veta att du har en mild och lindrig form av diabetes, direkt med metformin och lite livsstilsförändringar. Du behöver inte springa hos doktorn var tredje månad, kanske räcker en gång i året. Så att jag tror att en viktig, ska vi säga, konklusion av det här är att vi kan använda resurserna bättre och styra behandlingen bättre i framtiden. Det är i varje fall vad vi hoppas.
Och nu vill forskarna gärna se hur man kan använda den nya kunskapen också i praktiken. Och utvecklar därför en app eller ett datorprogram som kan vägleda behandlingen.
Om nu en patient idag är insjuknad, eller också man har haft diabetes och man tar det här samma blodprover. Och då den informationen man får ur blodprover sätter in i ett dataprogram som vi kommer att tillhandahålla. Det är ju det som kommer att vara en sån här app. Så den kommer då ge liksom en liten vägkarta åt patienten.
Mm. Så att man själv ska kunna hålla koll på vilken behandling som är lämplig?
Jag tror nog i första hand så blir det att den är en hjälpreda för diabetesmottagningen.
Det här med typ 1 och typ 2 har man ju pratat om i ett halvsekel och ibland är ju sjukvården lite, vad ska jag säga, svårrörlig. Det vill säga att alla tar inte till sig ny information så fort. Har du något tips till den som har diabetes att lyssna på det här? Att ta med sig till vården och läkaren?
Man kan bra fråga doktorn, vilken typ av typ 2 diabetes tror du jag har? Och då i den diskussionen så kommer frågan upp, borde man kanske ändå mäta lite mer än bara blodsocker? Och då är det upp till doktorn att ta det beslutet. Vill man göra det redan i det här skedet? Problemet är ju det att sjukvården har ju inte riktigt ställt de resurserna till förfogande än. Så jag tror att det kommer att vara lite njuggt. Men jag tycker verkligen att man kan ta upp frågan med sin doktor.
Mm. För sen tittar man ut över världen så är det ju många som har diabetes och de blir allt fler. Jag såg en siffra på 425 miljoner människor i världen som har det idag. Och det kommer att öka med 200 miljoner till på några decennier, tror man. Så behovet av behandlingar ökar ju också.
Det är helt klart. Och diabetes är ju otroligt också i Sverige. Vi är ju nu kring uppe någonstans närmare 8%. Men det finns ju områden i världen där det är mycket högre. Går vi till Asien så är det nästan det dubbla. Den går till Mellanöstern så det är över 20%. Vi vet ju inte ännu om de här ser likadant ut. Så vårt nästa steg är ju att försöka göra den samma studien också i Indien och i Kina.
Det sa endokrinologen Leif Grop, som numera är senior professor vid Lunds universitet, men fortfarande verksam också vid Diabetescentrum i Malmö. Studien är publicerad i den medicinska tidskriften Lancet Diabetes and Endocrinology. Reporter var Mats Sundling på Skånes taltidning.
Ett nytt nätverk för synskadade egenföretagare har startats. Det var för några veckor sedan när SRF arrangerade en kurs för egenföretagare som idén kom. Och syftet det är att stötta varandra, dela kunskap och idéer. State Lycke från Göteborg som var med på kursen är en av de aktiva i nätverket.
Det här var ju andra gången som vi åkte dit. Det var en fortsättning. Vi upplevde att första helgen var bra. Men vi ville lära oss mer om marknadsföring. Så den här gången var det som vi hade fokus på. Och nu kände vi ju att det här kan ju inte bara sluta här. För att vi ger varandra så mycket energi och glädje. Och vi stärker varandra som egenföretagare. Så vi ville väldigt gärna att vi fortsätter efter detta. Men då är det ju så att SRF kan ju inte bara sitta här och anordna det åt oss, utan menar vi allvar med det, vi tycker att det är viktigt, så kan vi ju själva börja få tag och arrangera det med SRFs hjälp. Och det tyckte vi var en bra idé, så vi sa att då gör vi det.
Ja, och så drog ni igång det här nätverket då, som börjar som en Facebookgrupp, är det rätt?
Ja, för att vi har möjlighet att ens få kontakt med varandra. Så vi startade en Facebookgrupp. Och sen utsåg vi 4 av oss till att ha ett litet möte här nere i Göteborg för att diskutera hur går vi vidare. Och så fick vi som avslutning på helgen senast, så fick vi också inkomma med förslag från de andra deltagarna vad de vill att vi ska jobba med. Och sen kan vi ju föra det samtalet vidare på Facebookgruppen naturligtvis.
Hur tänker du då, du som är en av de aktiva inom den här nystartade gruppen då, kan man säga. Hur ser du liksom att syftet ska vara framöver?
Ja, det första som jag reagerade på var ju när en av de andra deltagarna sa det, att det händer ju mycket spännande saker i samhället som vi som egenföretagare skulle kunna gå på. Det finns mässor. Skatteverket har någon information eller Arbetsförmedlingen, och då kan det vara lite jobbigt att gå själv. Så som hon uttryckte det, man vet inte om man går till samma person 7 gånger och lämnar ett visitkort. Så varför kan vi inte gå tillsammans? Så det var det första jag tänkte på, att låt oss gå på de här evenemangen tillsammans. Vi har en Facebookgrupp, vi talar om att något händer och frågar, är det någon som vill följa med? Sen växte ju den tanken då till att jag personligen är oerhört intresserad av hur många har vi där ute i landet som vill jobba som egenföretagare. Hur många gör det redan och hur många jobbar inte alls men skulle kanske vilja göra det i form av egenföretagare. Då vill jag att vi ses tillsammans och hjälper varandra. Och vad var det jag tänkte på? Jo, det sista också. Jag upptäcker att det finns kompetensbrister, saker vi kan lära oss. Så ibland kan ju vi faktiskt ha de cirklarna själva istället för att stå mössa med hand och be någon annan dyr organisation göra dem åt oss. Så jag tror att vi kan korsbefrukta varandra, lära varandra, hämta av varandras erfarenheter, hjälpa varandra. Det är där jag tror kraften ligger.
Och om man då tänker på utifrån de diskussionerna som fördes på både den här och den förra kursen för egenföretagare, vad är det för frågor och funderingar som kan komma upp då om man inte ser och vill starta ett nytt företag?
Praktiken tar ju stor plats naturligtvis, alltså att det är massa praktiska problem om man inte ser som behöver lösas, där man vill prata mer om hur fungerar det här. Samhället, regering, riksdag och andra beslutsfattare behöver ju inte ålägga oss mer papper att fylla i, utan vi behöver snarare färre. Vad har man rätt till? Vi känner ju till, det finns ju också många som kanske har en någon form av ersättning från Försäkringskassan halva tiden och driver företaget den andra halvan. Hur kan man göra det lättare? Mötet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassa. Och sen är det ju naturligtvis branscher som jobbar med sånt där man jobbar med upphandling gentemot landsting och kommuner. Hur gör man det lättare? Så överhuvudtaget, det finns så mycket man behöver lära sig. hur gör man och hur kan vi hjälpa varandra? Hur går man tillväga? Och den andra sidan är också att man ska ta bort spöket av att driva eget företag. Att så märkvärdigt farligt är det inte som man kan tro om man aldrig har gjort det själv.
Och det sa State Lycke ifrån Göteborg. Du som är synskadad och redan är eller funderar på att bli egenföretagare är också välkommen att gå med i gruppen Nätverk för synskadade egenföretagare på Facebook. Gruppen kan också nås via SRFs Facebook-sida facebook.com/synskadadesriksforbund i ett ord.
Birgitta Törnbergs man Anders förlorade synen på hennes 60-årsdag och livet vändes upp och ner. Några år senare mötte hon en annan kvinna vars man också är synskadad. Och det mötet lättade på trycket och en idé om en anhörigkurs väcktes.
Ja, jag tror att som anhörig, jag behöver det. Jag behöver få bekräftelse på att jag får känna och det är inget fel. Känslor är väl aldrig fel. Och sen att man kan ge varandra tips, utbyta erfarenhet. Ja, hur gjorde du då det? Ja, det här, om man säger det lite vanliga, att man har någon annan i samma situation att prata med. Och så kanske man hittar nyvänner som man kan träffa, ringa till ibland och fråga hur det är och hur har du det? Men just det att nu är jag i fokus och nu får jag prata och det är jätteviktigt.
Och där på isen då, tillsammans, lättade det för dig då?
Ja, det gjorde ju det. Då var ju det att man måste ju, ja, man pratar ut och förstå att som jag tänker det är nog inte så fel och tokigt. Utan jag har rätt att få tycka och tänka så här. Ja, säger hon att det är precis likadant för mig. Och då känner jag liksom att det är ju det här vi behöver.
Vad var det ni pratade om då till exempel?
Ja, det var det här med att de behöver hjälp och man... De ska göra saker, men då tycker vi, ja, men gud, vad de håller på, det går inte, vad länge de håller. Jag gör det själv. Man fanns hela tiden där i deras närhet och ja, typ skulle passa upp. Och så gör så att det blir irritation, man blir lite snäsig och så här liksom irriterad. Och det är ju en omställning, det är också för, det är ju att förut har ju allt fungerat. Men nu fungerar inte allt som man har tänkt, som jag har tänkt.
Hur kändes det då att träffa en som du kunde känna igen dig?
Det kändes jätteskönt. För jag själv känner att man lever med, man ska säga, dåligt samvete, att man inte räcker till. Men då var det jätteskönt att höra att andra har ju samma problem som mig. Jag är inte ensam. Man är ju mer beroende i det här. Och det samlas ju mycket känslor inom en. Och då man har de där känslorna tänker man bland annat, åh, vad jag är dum, vad jag är ful som tycker så här och si och så. Att man känner som man sviker på något sätt. Men då tänker man i nästa steg, ja men det är ju situationen som gör att jag blir så här. Det är en pressad situation.
Ja, men problemet är väl att vi är lite olika själar och har olika normer att leva efter. Och det gick jättebra när vi var seende båda två. För då gick det ju att jämka och så här. Men nu är man ju ställd åt ena sidan i och med att jag inte ser. Så är det ju Birgitta som får sköta det mesta.
Både Birgitta och Anders poängterar att behovet av en anhörigkurs inte handlar om gnäll. För att våga känna, att våga sätta ord på det som skaver, det är att ta ansvar för relationen. Det är en kärlekshandling. Birgitta och Anders har levt ihop nästan i ett halvt sekel och vill fortsätta att ha ett bra liv tillsammans. Birgitta var bara 19 när de träffades i Sundsvall.
Men där då så gick man på dans på Vivex. Och där blev man uppbjuden av en stilig kille. Och det var Anders. Vi gifte oss en på Sannas 2-årsdag. Och det var Anders som ville gifta sig på hennes födelsedag för att han skulle komma ihåg bröllopsdagen. Och sen då Sanna fyllde 5 år, då kom lillebror Johan på samma dag.
glädje och sorg verkar följa födelsedagar i familjen Törnbergs liv. När Birgitta fyllde 59 fick Anders syninfarkt på ena ögat.
Men sen då det blev på det andra ögat, det var precis ett år efteråt på min 60-årsdag. Jag fyllde 60 på torsdagen och på fredag hade jag fest. Och då fick Anders åka in på sjukhuset för han såg inte så bra. Så han blev kvar på sjukhuset och vår dotter stannade där hos han. För jag kände att jag ville vara hemma och fira min födelsedag. Och det hade jag faktiskt lärt mig av min svärfar, för hans sambo dog på hans 80-årsdag. Han firade ändå. Fick vara med vänner och släkt och vara glad och sen fick man vara ledsen efter det. Då det hände och sen dagarna efteråt, då var det som att det rasade ju alltihop. För Anders och jag skulle ju bli pensionärer ihop och vi hade våra planer. Vi spelade ju golf och vi skulle utomlands och vara månadsvis och spela. Men den stora grejen, den försvann ju för oss och det känner vi ju bägge två att det är en väldigt stor förlust eftersom vi hade det som gemensamt. Men sedan då har vi ju ändå rest. För vi tycker om att fara till sol och värme. Så nu far vi utomlands och blir nog en gång om året.
Och ibland reser de även var och en för sig numera.
Det här som har hänt med Anders. I och med att man får prata om det. Då krymper sorgen. Då ser man mera att det finns möjligheter. Det finns väg framåt. Då det händer något i livet, ja, en händelse som man inte tror man ska klara av, så konstigt nog så gör man det.
Fanns det någon plats för ditt sorgarbete då?
Nej, det har det väl inte riktigt gjort, tycker jag. Och man känner ibland att det fokuseras på Anders hela tiden. Och då tänker jag, ja, men det är ju han som har problemet. Men då har jag en vän. Så hon frågade en gång mig, Birgitta, hur är det med dig då? Då började jag grina. För det var den första och hittills tycker jag den enda som har frågat hur det är med mig.
Hur lång tid hade det gått då?
Det kanske hade gått ett par år.
Och barnen, förstod de hur du hade det?
Jo, för de har jag ju kunnat prata med. Och de, från början var det väl osäkerhet hos dem också hur de skulle tackla det här då. De har ju inte pratat om någon sorg och sådär. För de, jag tror det är annat för mig som lever dagligen i det här. Nu är det som det är. Och resten av livet kommer att vara så här. Det blir liksom ingen förändring. Och så försöker jag tänka positivt att man har ju väninnor som har blivit änka. Och då tänker jag att lite av den situationen har jag hamnat i, att jag får sköta mycket hemma. Och det här med ekonomi och räkningar, det hjälps vi åt. Men det är ju jag som får ta mer huvudansvar för att det blir gjort, ja, med datorn. Och även det här ute med snöskottning och gräsklippning och handling, allt sånt där hänger ju på mig. Men då tänker jag, det gör det ju för de som mister sin make då. Men jag har han ju kvar i alla fall och vi kan ju prata och diskutera. Och jag har han ju kvar, fast det är inte praktiskt om man säger så.
Men är Anders kvar med sin humor? Är han kvar som han var förut? Eller har han ändrat sig?
Ja, han har ändrat sig och det har jag också. Visst kan vi väl skratta och ha roligt och busa lite. Som på nyår då tog vi en dans. Men själva vardagen känns lite tung.
Vad är det du saknar?
Jo, men det är ju det att som Anders och jag har gjort jättemycket tillsammans. Som huset här, vi har, båda två har vi snickrat och målat och tapetserat och byggt och grejat. Men liksom det är väl det man saknar, att göra något tillsammans.
Har du blivit för mycket vårdare?
Kanske från början, men nu har jag börjat att släppa lite på mycket jag har gjort. Som Anders, han har ansvar för att dammsuga. Jag gör middagen, sen går jag från köket, för då är det hans ansvar att diska och röja liksom det.
Birgitta peppar även Anders i att våga prova.
Som bara häromdagen, han ville att jag skulle slå ett nummer på telefon. Nej, sa jag. Gör det själv. Jag kan ju inte springa och göra allt. För jag vet att han klarar, och då klarar han mycket. Men jag tror ibland att han blir lite lat. Och så som han säger själv, man klarar det mesta, men det tar längre tid. Och då tänker jag så där, ja, men låt det ta längre tid. Till slut har du slagit det här numret på telefon. Man kan inte göra allt åt en människa, utan de måste ju få prova på själva. För jag började sluta jobba det för 1,5 år sedan. Och jag tror det var då som jag började ändra mitt beteende gentemot annat. Jag ska inte vara hemma för att passa upp han ut. Han klarar sig ju hemma förut att jobba. Och då kan han fortsätta klara sig själv fast jag är hemma.
Och hur hade det känts om du hade kommit med på en anhörigkurs direkt från början, tror du? Tror du hade ändrat något?
Jo, det hade jag gjort. För jag vet det där samtalet jag fick ha med kuratorn på syn. Det hjälpte mig mycket. Men så här, efteråt så har jag förstått att jag skulle nått fått prata flera gånger. Och samtidigt att man inte bara har en kurs utan man uppföljning. Eller ja, att regelbundet få prata om sin situation. Inte bara gå en kurs på en vecka och sen hej då. Utan det är en sak man ska jobba med.
Dina vänner som är seende och lever med en seende partner. Vad är det som är svårast för dem att förstå hur du har det?
Jag pratade ju nyss med en kompis här och hon sa ju själv att jag kan ju inte föreställa mig hur ni har det. Jag förstår att de inte kan förstå hur vårt liv har blivit.
Nej, att förstå hur andra har det är inte alltid så lätt. Men ibland blundar Birgitta för att försöka förstå hur Anders har det. Hon testar att skära upp maten utan att se, att gå till toaletten på övervåningen utan att titta. Och de upplevelserna gör henne ödmjuk. Snöskottningen kan bli minst sagt tung. Det kan också bli en rolig historia. Som till exempel när Birgitta utmattad fick sätta sig på bron och därifrån dirigera Anders höger och vänster med snölassen.
Och den här dagen han skulle skotta snö, då dirigerade jag han helt åt fel håll hela tiden. Och irritation och ja. Men det blev ju skottat och sen efteråt skrattade vi. Och sen har det här varit en rolig sak för att berätta för andra om då Anders skottat snö. Och jag satt och dirigerade. Och det är ju liksom det här att man har roligt ihop. Det kan bli roligt av det.
När livet gör ett krumsprång och berövar en på det man hoppats på kan det hända oväntade saker inuti en själv efter ett tag.
Jag känner att jag har vuxit som människa. Med varje grej som vi säger Anders har haft ansvar för och jag klarar det, då växer jag med människa. Som människa och ser att jag kan jag också.
Vad bråkade ni om innan när han såg?
Jag ska jag vara ärlig så har vi ju inte varit duktiga på att bråka. Jag har ju alltid varit så där lite, man säger, lite konflikträdd. Och det kanske märks mera nu att jag törs säga ifrån mer nu än vad jag kanske vågade tidigare.
Så vad är den största skillnaden på Birgitta 60? Och Birgitta 65 då?
Jo, men Birgitta 65, jag är nog liksom mer tro mer på mig själv.
Det sa Birgitta Törnberg och hon var intervjuad av Monica Gustafsson på taltidningen Spotlight.
Det är ju fotbolls-VM i år, det kanske du vet. Hur engagerade du liksom i fotboll? Vet du något om fotboll? Har du något favoritlag och sådär?
Men Jocke, det här känns som att vi är återkommande. Det här med sport, vi vet redan att vi inte är några expertkommentatorer.
Nej, vi är ju inte det. Men jag tänkte att vi ska nämligen blanda in en som är det.
Ja, för, gud vad bra, då kan vi lära oss något.
Ja,
äntligen.
Det är nämligen så här, du vet den här assistenten Siri som finns i Apple-produkter.
Mm.
Hon kan ju säga en himla massa konstigheter.
Mm.
Han är det faktiskt i min telefon. Men jag tänkte faktiskt att vi ska fråga Siri om det här med fotboll. Så ska du få en liten duvning. Är du beredd?
Ja.
Vilket fotbollslag håller du på?
Jag är Esol Taxiska idrottsklubbens största fan. De spelar helt överjordiskt bra. Lyssna här bara. Vi är på plats här på den oidentifierade flygande arenan för att se finalen i intergalaktiska kuppen. Matchen är igång. Soltaxan, soltaxiernas anfallare, teleporterar sig till mitten av planen och ser ut över publikhavet med sina stora svarta mandelformade ögon. Han passar till Orion, som passar vidare med en av sina tre högerfötter till vänster ryttan i Ti. Men i Ti går och funderar på att ringa hem och missa bollen, som går över till motståndarlaget. Lagkaptenen, kapten Zoom, irriterad på Itis stänkspridhet, tar nu ett stort hopp framåt med sina kraftiga reptilben och återtar kontrollen över bollen. Supportrarna blir lyriska och börjar skandera. Kapten Zoom! Kapten Zoom! Kapten Zoom! Stärkt av publikstödet dribblar Zoom självsäkert framåt målområdet, tar sig förbi försvaret och skjuter på mål. Och den går in. Den sitter rätt i krysset. Det är mål. Och vilket mål! Soltaxierna tar ledningen med 1-0. Men nej, vänta här nu. Motståndarlaget påstår att det var offside. Domaren ber att få titta på reprisen i det videoassisterade domarsystemet.
Vi ser nu kapten Zoom i slow motion.
Han alltså, förstår du? De har ju lite för mycket fritid, tror jag, de som utvecklar alltså, saker på Apple.
Det där var helt otroligt. Det gällde ju verkligen att hänga med också.
Ja, och det där fortsätter en stund till, kan jag säga. Så att har ni inget att göra en eftermiddag hemma kan ni ta och lyssna på Siris fotbollstolkning.
Okay. Men alltså, vad var själva lag? Jag hann inte uppfatta.
Ja, det är det soltaxiska laget.
Ja, inga frågor tror, på det liksom.
Nej, jag tror inte att de kommer att vara med i VM i Ryssland.
Synd ändå. Jag blev taggad nu på... Ja. Höra mer av dem.
Ja, men du har väl en Apple-enhet så du kan ju gå och lyssna på det där sen. Mm. Hela referatet.
Mm. Ja, men det ska jag göra vid tillfälle.
Det tycker jag. Det var allt vi hade för den här veckan. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Hejdå!
Hej!
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu. Eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.